Igår den 1 september så gick en epok och faktiskt också en kulturinstitution i Göteborg i graven. Många av er vet vad det var. Mauritz kaffe på Fredsgatan. Nu vet man aldrig riktigt hur det är med Mauritz kaffe. Den kan mycket väl uppstå igen i någon ny skepnad. Men för nu så är det så. Och för er som är gamla göteborgare så vet ni att Mauritz kaffe på Fredsgatan som funnits i slutet av 1800-talet är känt för väldigt mycket. Bland annat för sina många stamgäster genom åren. Och vår son som heter John har jobbat där helger och lov i mer än 10 års tid. Och det var han som berättade för mig om den gången när ägaren Tord Vetter hade bestämt sig för att byta ut den enda brödsort man har haft i sitt sortiment under alla år. Det klassiska rågbrödet. Byta ut det mot ett annat och lite modernare bröd. Den morgonen det nya brödet låg i disken, så bland de första morgontidiga gästerna så kom 3 stammisar. De beställde i vanlig ordning sitt kaffe, en rågmacka med ost. Och när servitören sträckte fram kaffet och smörgåsarna så tittade den ene på sitt bröd som han höll i handen. Och så la han tillbaka det på disken och så sa han mycket vänligt: tack för de här 25 åren, sa han. Och så gick han och lämnade också kaffet. Behöver jag säga att receptet på brödet återgick till det gamla vanliga igen? Men har man kört 2,5 decennium på samma spår så är det ju så att man byter inte i brådrasket till någonting annat. Det där sitter djupt. När jag häromdagen frågade John om jag kunde få använda den här berättelsen i vår predikoserie, berättade lite grann vad jag skulle tala om, så berättade han för mig att han hade läst någonstans att det tar 21 dygn att bryta en gammal vana och att anlägga en ny vana. Om man gör samma sak, sa han, i 25 dagar så sitter det sen. Och jag var precis på vippen att föreslå ett par områden där han kunde prova detta själv. När jag insåg situationen och så bet jag ihop och bestämde mig för att den som har mest att lära här är inte han, det är faktiskt jag. Han är inte helt ute och cyklar, för jag läste vidare lite grann om detta och det är faktiskt så att det finns en forskare som heter Sean Acker som är forskare i positiv psykologi vid Harvard, och han säger att enligt honom så förstärks nervbanorna varje gång man lyckas uppehålla en vana, och hör och häpna, efter bara 21 dagar, påstår han. Alltså 3 veckor så ökar chanserna radikalt att man ska kunna behålla den nya vana man har anlagt. Jag läste det och tänkte jag, är det inte skönt med så här precisa uppgifter någon gång? När någon säger det tar tid och det tar resten av ditt liv och så. Nej, 21 dagar. Inte 20 och inte 22. 21 dagar tar det. Han menar att det i sig är stärkande att uppleva att man aktivt kan anlägga en ny vana. Att det är någonting i själva den processen som är god. Och det här är så hoppfullt. Och jag höll på att säga, redan innan detta har mött evangeliet så är det hoppfullt. Det går att förändras. Det går att bryta dåliga mönster. Det är möjligt att etablera nya och bättre vanor i sitt liv. Och det behöver inte ta en evighet. Och så gör man en liten paus där och så inser man. Och i mötet med evangeliet och med evangeliets kraft att förvandla så vågar jag säga att detta är dubbelt hoppfullt. Och jag kommer upprepa en mening några gånger under predikan. Och det är följande. Om du kommer från ditt håll med viljan att bryta dåliga mönster i ditt liv genom att ge plats för nya goda vanor. Och Gud kommer från sitt håll med kraften att förvandla våra liv. Så vågar jag påstå, då är allting möjligt i våra liv. Jag har tänkt på den här hösten och jag har tänkt på den här gudstjänstserien under 9 veckor med väldigt mycket glädje. Heliga vanor för vanliga människor. Vi har lånat rubriken till det där från en underrubrik till John Ortbergs fantastiska bok som heter Livet jag längtar efter och som kommande söndagar kommer att finnas till hands här. Livet jag längtar efter. Men med tanke på den där underrubriken så kanske det är plats att säga, jag säger det så att det är sagt för hela vår serie, Heliga vanor för vanliga människor, att det finns naturligtvis inga vanliga människor. Det finns bara människor och till och med enäggstvillingar är olika. Punkt. Eller inte riktigt punkt. För när det är sagt så är det ju slående hur lika vi är varandra i väldigt mycket. Och då tänker jag inte minst på detta. Att vi lätt blir sådana vanemänniskor som stammisarna på Maurits kaffe ungefär. Ingen av mina kollegor, jag känner mig faktiskt skyldig att säga det. Ni behöver inte påminna mig om det här. Tack. Men du vet när man åker från jobbet, precis satt sig i bilen och så ringer telefonen och så är det någon där hemma som säger, du, när du ändå åker, kan inte du ta svängen förbi Visselgrensplatsen och köpa mjölk och bröd? Jo visst, det gör jag jättegärna, säger man. Och så rullar bilen på den invanda väg som man har åkt så många år. Och så när man svänger in på gården där hemma, då är det någonting som plingar till och så tänker man, var det inte någonting jag skulle handla också? Det är som om bilen liksom vet den här vägen och det är så otroligt svårt att bryta den där invanda vägen. Vanans makt är stor, sa Cicero. Och de där orden känns ju igen av alla oss som lätt hamnar i bakhasor på mer eller mindre liksom goda vanor. De som vi kanske till och med kallar ovanor. Men det finns en annan sida av det här myntet. Och här får ju Cicero stöd av väldigt mycket modern forskning. Nämligen detta att medvetet anlägga en ny vana kan bli ett kraftfullt verktyg i arbetet med att bli den människa du djupast sett vill bli. Och jag önskar att du hörde det sista jag sa. Den människa du djupast sett längtar att få bli. För det är det allt sammans handlar om. Jag påstår också att modern forskning, mycket av den bekräftar det som Bibeln har sagt i tusentals år. Det finns 2 korta uttryck som återkommer ganska ofta i Nya testamentet. Och det är å ena sidan ordet idag och å andra sidan uttrycket varje dag. Och mellan de här pendlar det ganska mycket, idag och varje dag. Mötet med Jesus var någonting som inte sällan kom plötsligt, ofta någonting oväntat. Det bröt liksom in i människors liv. Men konsekvenserna av det mötet, det var ju någonting som hade med de andra dagarna att göra. Alla de andra dagarna, till och med varje dag. Som vi hörde förra söndagen i Urbans predikan så gick Jesus förbi Levis hus. Och innan solen gick ner den dagen så hade hans liv tagit en oväntad, överraskande vändning. Samma sak med Zacchaeus. Jesus går förbi honom och säger, idag vill jag gästa ditt hem. Och senare konstaterar Jesus, idag har frälsningen nått detta hus. Och i Hebreerbrevet så säger anden, ett slags eko av en av psalmerna i Gamla testamentet, om du idag får höra hans röst så förhärda dig inte. Alltså efter detta idag så följer någonting ytterligare. Ganska snart så glider nämligen detta idag över till att handla om det andra uttrycket, varje dag. Och i ganska många sammanhang så knyts det ihop med ordet ofta, vilket är intressant. Till de som följde honom så sa han att de varje dag skulle ta upp korset och följa honom. Varje dag. I Hebreerbrevet skriver författaren: uppmuntra varann varje dag. Så länge man kan säga idag. Så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. Om Jesus själv står det: han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Och senare, Jesus undervisade, står det, i templet varje dag, Lukas 19. Om de första kristna läser vi att det nya livet, det som kom så plötsligt i många av deras liv, det nya livet fick ganska snart en rutin, en ordning, ett mönster att följa. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varann i jublande uppriktig glädje. Och lite senare, genom apostlarna skedde många under och tecken bland folket. Men lyssna, alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Kanske är det så här de låter. Alltså den andliga förnyelsens nyckelord. Kanske är det precis så här de låter. De brukade mötas. Och varje dag kom de samman. Föga upphetsande, jag håller med. Men tänk om det är så här du kommer åt livet du längtar efter, det liv du djupast sett vill. Inte genom intressanta ryck, utan att anlägga goda, bärande vanor i ditt liv. Jag tycker det är lite intressant att ordet aptit, som på, i svenskan, latinets appetitus, kommer ur ad petere, som egentligen betyder att gå emot eller gå i riktning mot. Alltså fritt översatt, gå i riktning mot det du längtar efter. När det tar emot, så byt inte håll eller riktning, utan fortsätt gå. När det är kämpigt, så fortsätt gå. Låt det bli din vana och ge på det sättet det du vill hitta i ditt eget liv. Det du vill finna i ditt eget hjärta. Ge det växtplats, uppmärksamhet, utrymme, tillsyn. Och det kommer att bli en viktig del av ditt liv. Något av det där ligger, tror jag, i Paulus ord till sin unge medarbetare Timoteus. Till honom säger Paulus: öva dig i Guds fruktan. Och Paulus understryker till honom och i många andra texter att andligt liv, andlig växt, det är ett Guds verk från början till slut. Det är Gud som handlar. Men det finns uppenbarligen någonting som vi kan göra själva. Någonting som vi kan påverka. Och därför skriver han till den lärjunge som nu står i växten: öva dig i Guds fruktan. Alltså upprepa. Nöt in. Lär av dina misstag. Gläd dig åt det som fungerar. Fortsätt öva dig åt det håll du vill växa. Och du kommer märka under de här 9 veckorna att det här kan handla om ganska mycket i våra liv. Det kan handla om en stilla stund inför sin bibel varje morgon eller varje kväll. Det kan handla om en återkommande bönepromenad. Det kan handla om så vardagliga saker som att byta ut ett tv-program som inte ger dig någonting mot att läsa eller lyssna på någonting där du känner att det här växer jag lite av som människa. Det kan handla om att låta en dag i veckan verkligen bli en sabbatsdag i ditt liv. Alltså om att hitta rutiner som leder mig åt rätt håll. Öva dig i detta. Och gör det inte som ett sätt att spänna musklerna och bli bättre som kristen. Utan gör det bara som ett sätt att liksom öppna dig för Gud. I tanken på att det är egentligen Gud som gör allt sammans. Men jag vill leva så att han får en chans att göra det i mitt liv. Jag vill leva så att jag är tillgänglig för det Gud nu vill göra. Det goda i mitt liv. Så att jag kan bli den människa jag djupast vill och Gud har skapat mig till. Kanske är det mest gränssprängande exemplet på det jag försöker säga, det är den där underbara inledningstexten till Uppenbarelseboken. Johannes är ensam på ön Patmos, han är för sig själv. Han får se den här oerhörda synen som ju leder till att han skriver Uppenbarelseboken, detta mycket, mycket märkliga och fantastiska dokument. Vi läser att han är ensam, han är avskuren från omvärlden, och så tidigt i Uppenbarelseboken så står de där orden: jag kom i hänryckning på Herrens dag. Tänk på den lilla meningen. Jag kom i hänryckning på Herrens dag. Alltså, karln hade ordning på dagarna på Patmos. Han nöjde sig inte med att säga, ja, alla dagar är ju i någon bemärkelse Herrens dagar. Han vimsade inte omkring på Patmos, utan bevarade tydligen en god ordning så att Herrens dag avskildes för att vara en annan dag än alla de andra. Den vanan har någonting att göra med uppenbarelsen som landar i hans liv, med tillgängligheten för den uppenbarelsen. Den bilden tror jag gör att man lite kommer åt det viktigaste i det jag skulle vilja säga idag. Alltså de heliga vanorna syftar till att vi ska bli tillgängliga, öppna, varma för den helige guden, för den älskande guden. Leva så att Gud får rum i våra liv. Här tror jag att vi ger upp för lätt, faktiskt. Jag tror att vi backar. Citat: det blir aldrig något av mitt böneliv. Jag får aldrig till det. Jag får ingen ordning på mitt givande, säger någon. Det är alltid krångligt. Jag är för övrigt för trött på kvällarna för att göra något annat än att sjunka ner i tv-soffan och titta på tv-program som jag egentligen inte tycker om. Citat. Och ni känner igen den här känslan av uppgivenhet. Det är liksom ingen mening. Och så går åren. Och ibland, för att göra det lite bättre för oss, så tar vi stöd av genetiken. Säger vi, ja, nej, men jag har alltid varit sån här. Sån här är jag. För övrigt var min mamma precis likadan. Ska man ge sig så lätt? Ska man låta livet flyta bort på ett sätt som inte är det liv man vill? När det bor så mycket drömmar och så mycket längtan i våra liv, ska vi ge oss så lätt? Nej. Och till dig som vuxit fast i tv-soffan upprepar jag med så mycket ömhet jag bara kan uppamma det jag nyss sa. När din vilja, din goda vilja, får möta Guds förvandlande makt, så är allting möjligt. Till dig som länge försökt säger jag att på det andliga området så är det gott och väl att du har försökt. Men det räcker faktiskt inte med viljekraft. Och det behöver sägas igen och igen och igen. Själva sprängkraften ligger i när vi riktar vår vilja åt det håll vi vill växa och är öppna för att Gud kommer oss till mötes med den kraft som inte vi kan uppamma själva. Det finns en fantastisk liten berättelse i barnboken Bror Groda och Bror Padda som jag antar att ni har läst. Där ju de båda grodan och paddan har bakat en stor plåt kakor som de smaskar på. Och de kan inte sluta äta. Vi borde sluta, menar de. Och så äter de. Vi måste sluta, skärper de det till. Och så fortsätter de att äta. Vi behöver viljekraft, säger till slut Bror Groda. Och då undrar paddan, vad är viljekraft, säger han. Ja, viljekraft, säger grodan, det är ju när man anstränger sig väldigt hårt för att låta bli och göra någonting som man väldigt gärna vill, säger han. Det är viljekraft. Sen diskuterar de hur man kan hjälpa viljekraften lite grann på traven eftersom det går så dåligt. Kommer på att man skulle kunna gömma kakorna, man skulle kunna knyta ett snöre kring locket så att man inte får upp det. Det slutar med att de båda grodan och paddan tar återstoden av kakorna och så kastar de ut dem på gräsmattan åt fåglarna som ska få äta upp det som finns där. Och när fåglarna har ätit rent till sista smulan, då konstaterar paddan sorgset, nu har vi inga kakor kvar. Nej, svarar grodan, men vi har en väldig massa viljekraft. Den kan du behålla för dig själv, säger paddan. För nu tänker jag gå hem och baka en ny kaka. Åh, vad jag gillar den historien. Jag tror att vi är många som försökt på den här borde och måste vägen och misslyckats. Och jag tror dessutom att det är fel väg. Just därför att den bara handlar om våra resurser, styrkan i vår vilja. Och vår vilja är ibland ganska opålitlig. Istället för att försöka sluta med någonting så kanske den här gudstjänstseriens själva huvudidé är värd att pröva. Nämligen börja med någonting annat. Börja med något nytt, något bättre i ditt liv. Och så håll ut, jag höll på att säga 21 dagar. Det är inte det viktiga om det är 21 eller dagar eller 21 veckor. Det viktiga är ju den där fantastiska tanken att vana bryter vana. När din goda vilja får möta Guds makt att förändra så kan vad som helst hända. Och så till sist. Vad syftar allt det här till? Alltså, vad går det ut på alltihop? Precis här är den frågan oändligt viktig. Därför att fokus så lätt hamnar på vad vi ska göra och inte göra. Och utan att vi märker det så blir det ett tröstlöst strävande mot att jag ska bli en lite bättre kristen. Det här handlar inte om förbättring. Detta handlar om förvandling. Och jag önskar att du hör vad jag säger. Det handlar inte om att du ska bli lite bättre. Det handlar om att du ska bli tillgänglig för Guds förvandlande kraft. Och det är någonting helt annat än att bli lite bättre. Heliga vanor syftar egentligen bara till en sak. Det är att ge mer utrymme för Jesus i våra liv. För Jesu kraft, för hans ledning, för hans blödande kärlek och för hans sinnelag. Det handlar andliga övningar om. Jag begravde en kvinna i fredags. Och när jag samtalade med familjen och döttrarna så De berättade om sin mor för att jag skulle få underlag för begravningen och hennes liv. Och då var det en av de här döttrarna som fällde någon slags sammanfattande omdöme om sin mamma som grep mig oerhört. Hon sa, mamma var en Kristuslik människa, sa hon. Inför en sån mening kan ju många av oss andra få komplex. Men jag tror inte att komplex man ska få. För när de berättade om henne så var vad som gjorde henne Kristuslik var ju inte att det fanns någon slags andligt skimmer över henne eller att hon var felfri och prickfri och allt det där. Det var något annat. Det var att hennes fördolda liv med Jesus gick att avläsa i sånt som man inte behöver vara teolog eller utbildad för att kunna se eller lägga märke till eller ens förstå. Det gick att avläsa i omsorg, i omtanke om att hon gav mycket tid för sina barnbarn, att hon lekte med dem, såg dem, liksom tilltalade dem. Det gick att liksom se i att hon hade en förmåga att se andra människors perspektiv. Inte döma dem, utan försöka förstå hur ser världen ut där de står. Hon la sig vinn om detta. Det visade sig i hennes totala vägran att prata nedlåtande om en annan människa. Hon var Kristuslik. Heliga vanor handlar alltså inte om helighet för helighets skull. Och när jag försöker ringa in liksom vad det är så hamnar jag någonstans i närheten av dotterns ord om sin mamma. Det är att göra plats för Jesus. Bli lik Jesus. Ge växtplats för andens frukter i våra liv. Så att någon går förbi oss och känner doften från en trädgård där det växer god frukt. Jag älskar versen i Johannes första brev där det står ty sådana som vi, som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Det här är en målsättning. Alltså någonting att öva mot som idrottsmannen övar mot en guldmedalj i OS så är det här någonting som vi får öva mot. Sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Nästa söndag ska Urban fortsätta. Och då handlar det om bönen. Hur kan man lära sig orientera i bönens värld? Det handlar om att finna stigar som trampats upp av bönemänniskor både i Bibeln och genom kyrkans 2000-åriga historia. Men också om att vandra sin egen personliga väg med Gud. Att finna sitt eget hjärtas språk och lära sig urskilja Guds personliga tilltal. Och sen fortsätter vi 7 söndagar till. Och varför inte göra de gudstjänsterna till en god vana? Låt oss be. Ja, Gud, jag ber att du igen öppnar våra ögon för dina möjligheter i våra liv. Väck den goda hungern, väck den goda aptiten i våra liv. Väck den goda längtan efter ett liv, Herre, som har djup och rymd. Och som också får vara med och välsigna de människor som finns runt oss. Men låt oss alltid bevara vilan i att det är du som gör det. Vi ställer oss till förfogande och du gör det. I Jesu namn. Amen.